Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Ja, då sitter jag här med mitt kaffe igen. Välkommen in till studion, eller till ett kafferep tillsammans med mig. Så himla mysigt att sitta här med dig, tycker jag. Jag tänkte börja med att berätta en sak som jag nog aldrig har nämnt förut i den här podden. Och det är väldigt sällan jag säger det högt. Men jag brukar alltid säga att min känslomässiga botten som gjorde att jag faktiskt blev nykter för 2,5 år sedan snart. Det var efter en väldigt stökig Skottlandsresa där jag var full i princip varje dag under 5 dagar och kom hem och kände att nu får det fan vara nog. Jag har också sagt att det var efter en utekväll där jag hade haft en vanlig Sara utekväll och liksom hade minnesluckor så det hette duga när jag vaknade morgonen efter och hade ångest och mådde skitdåligt. Och det var egentligen då som jag tog beslutet att jag måste skaffa hjälp. Det är sant, och det är sant att jag var i Skottland, men en sak som jag inte har berättat förut, det var att mitt absolut sista glas vin som jag drack där i december 2022, alltså den 10 december blir det eftersom att mitt nykterhetsdatum är den 11 december. Det var faktiskt när jag satt på en födelsedagsmiddag. Vi var på en restaurang, ett gäng, och jag kände inte de andra så jätteväl förutom födelsedagsbarnet och någon med där kanske. Och jag kommer ihåg att jag gick på den här middagen och hade kommit hem från den här Skottlandsresan som jag hade sagt att det här är min sista hurray, nu får du liksom, efter det här så ska jag bli nykter. Jag hade verkligen bestämt mig för det. För jag visste ju att när jag vaknade i den där sängen där i slutet på november, morgonen efter, och tog det här beslutet att jag behövde söka hjälp, så visste jag att Skottlandsresan skulle komma. Jag visste att jag skulle åka på den, och jag visste att det skulle bli min sista liksom, ja, fylla. Vilket också blev. Men i alla fall, några dagar efter den här Skottlandsresan så var jag på den här födelsedagsmiddagen som sagt. Och jag hade bestämt mig för att jag ska inte dricka nu. För att nu har jag ju haft min sista hurray. Nu får det liksom vara nog. Men sen, vi var ett ganska stort gäng. Och du vet hur man kan bli så himla självcentrerad och det känns bara som att alla tittar på mig just nu. Fast de säkert inte ens gör det. Ja, så var det. Så var det då också. Och du vet, när servitören kom och gick laget runt för att fråga vad alla ville dricka, så tänkte jag så här, nu ska jag bara ta något alkoholfritt. Men sen när det blev min tur, likt förbannat, tror du inte att jag sa, ja, ett glas rött tack. Och det var det glaset som blev min sista glas. För även om jag faktiskt bara drack just det glaset och sen gick hem för att jag bara ville gå och lägga mig efter det, så var det som att jag hade verkligen bestämt mig att nu skulle det vara nog. Men ändå, för att jag kände en social press inuti mig själv till att så här, ja, men jag måste göra som alla andra nu, annars blir det ju konstigt. Då kommer folk tycka att jag är konstig eller jag kommer inte passa in. Så blev det liksom att jag drack i alla fall. Och det är just det här som är en väldigt viktig och vanlig trigger till drickande för väldigt, väldigt många av oss. Det är de sociala sammanhangen som vi befinner oss i. Så ja, till exempel om vi ska på en fest, en middag som jag var på, och där vi framförallt kanske är i umgängen där vi, och på platser framförallt där vi liksom tidigare har umgåtts och druckit alkohol, så finns det också en risk att vi pressas på väldigt olika sätt. För det finns nämligen olika typer av press. Jag vet inte om du har tänkt på det innan, men vi har den yttre pressen kan man väl kalla det. Alltså den som du får från andra människor. Och den kan ju vara, för det första så kan det vara så här, en ganska vänlig och omedveten press. Alltså till exempel så här, men vadå, ett glas kan du väl ta? Det skadar väl inte? Ja, men kom igen, ett glas är väl gott? Du vet liksom när det bara är så här, personen förstår inte varför man inte bara skulle vilja dricka lite grann i alla fall. Varför ska man inte bara vilja smaka på lite champagne eller liksom vid tolvslaget till exempel, eller vad det nu kan vara. Sen har vi den andra yttre pressen som kan vara grupptrycket. Alltså när det är så här, kom igen nu, det är ju fredag, det är klart vi ska kröka, wow, wow, wow. Och den kan ju vara både en också omedveten på ett sätt, men mycket liksom så här att kom igen, vi ska supa nu tillsammans, du och jag, vi kör. Liksom, vi brukar ju alltid göra det, så varför ska vi inte göra det den här gången? Förstår du vad jag menar? Jag har absolut varit den som har varit grupptryckaren till att dricka, och det är ingenting som jag är stolt över, kan jag säga. Men det är lätt att hamna i att vara den personen när man är så taggad på att dricka, och då vill man helst få med sig alla andra, och de som inte är med då, de är ju tråkiga, eller hur? Sen har vi också den så kallade inre pressen, och det var den här som hände mig då på den här middagen som jag precis berättade om. Alltså, du har ju alltid druckit till exempel på en födelsedagsmiddag innan när du har hängt bland massa okända människor eller kända människor. Så varför inte göra det den här gången också? Det är den här känslan av att liksom vilja vara som alla andra på något sätt som blir en inre press. Men också det här hur man kan känna sig udda, tråkig eller till och med avvikande, precis som jag gjorde då där i den 10 december 2022. Så att det finns väldigt mycket olika typer av press som man lätt kan påverkas av. Men det jag vill att du ska komma ihåg nu innan jag går vidare, det är att du har rätt till din nykterhet och det liv som du vill leva. Men trots att du vet om att du har den här rätten och sådär, så kan det ju ändå vara svårt, för att det blir en så här ständigt inre dialog kanske när du försätts i olika situationer med dig själv, där du liksom är så här, men jag är ju van vid att dricka i de här situationerna, så hur skulle det bli nu om jag inte drack? Det känns ju jättekonstigt. Så därför så tänkte jag gå igenom lite så här strategier för att kunna stå emot. För det första, jag vet att det låter jättetråkigt, men alltså att förbereda sig inför sociala situationer kan vara en väldigt, 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 väldigt bra grej. Till exempel att ha ett färdigt svar. Alltså en replik att vila i, eller vad man ska säga. Som att så här, alltså, säg till exempel att någon erbjuder dig alkohol, och då kan du säga till exempel att så här, nej men jag mår bättre utan. Jag har lovat mig själv att inte dricka. Jag dricker inte längre, men jag älskar att vara med ändå. Särskilt om någon börjar tjata, så kan det vara bra att ha liksom en sån färdig replik i huvudet som man har förberett innan liksom. En annan bra sak kan ju vara att om du ska iväg på en fest till exempel, att ha med dig alkoholfritt, för då kan man också så här, alltså en egen alkoholfritt dricka, för då kan man liksom vara så här, ja nej men jag har det här med mig så att jag dricker det här, och då behöver man inte heller gå runt med tomma händer, utan då kan du gå runt med ett glas som alla andra, och då kanske också risken minskar för att någon erbjuder dig mer att dricka för att den egentligen bara vill vara snäll, och då blir det här vänliga pressen igen. Men sen också en annan viktig sak i det här, det är också att försök att vara stolt över ditt eget val. Och också så här, ha medkänsla med dig själv i varför det ibland är svårt att stå emot. Och du kan till och med liksom säga det till andra också, om du känner att det är läge för det eller att du vill det, såklart. För att det du ska komma ihåg mitt i allt det här, när det känns liksom jobbigt att säga nej och allt sånt där, det är ju känslan efteråt. När du väl har tackat nej. När du väl har kunnat stå emot både den yttre och inre pressen. Alltså den här känslan av att stå upp för sig själv. Det är typ det bästa som finns. Det är typ det läskigaste som finns, men det är också typ det bästa som finns. Eller hur? Det är någonting, jag tror jag har sagt det innan, men det är någonting som jag verkligen försöker öva på just nu. Det är att kunna stå upp för mig själv och sätta gränser. Jag är inne i en liten sån period i mitt liv just nu. Och det känns alltid så läskigt inför att jag ska göra det. Och alltså, men gud, kan jag verkligen vara så här? Kan jag verkligen säga de här sakerna? Kan jag verkligen vara så hård? Men egentligen så här, nej, jag är inte hård. Jag säger bara nej till någonting som jag inte tycker känns bra för mig. Hur är det att vara hård då? Det är man ju inte. Och varje gång när jag gör det så känns det också läskigt. Liksom under betydelsen, gud, vad ska den här personen tycka om mig nu när jag säger så här och sätter den här gränsen och så där. Men sen, efteråt, alltså lättnaden och du vet så här, stoltheten som man känner över sig själv, som är så här, wow, jag klarar det. Jag klarar det, jag står upp för mig själv. Den är så härlig. Så påminn dig om den härliga känslan om det blir jobbigt. Och kom ihåg att liksom i början så kan det kännas jävligt stelt, men och liksom att behöva sätta de här gränserna och säga nej, men liksom med tiden så blir det verkligen så himla befriande. Och många kommer till och med att respektera dig för att du står upp för dig själv. Mer än vad du tror nu, tror jag. För att jag, alltså det jag har märkt när jag sätter gränser, det är att de människorna som jag sätter gränser för, att de faktiskt... Ja, men det känns verkligen som att jag får en helt annan respekt för de här människorna, och vi får mycket bättre relationer. Man tror inte det. Man tror man liksom kommer komma in där och förstöra en relation som jag har nu. Men gör man det på ett bra och fint sätt, både för sig själv och den andra, så blir det oftast väldigt bra. Och alltså, den här storyn har jag dragit förut i podden, för jag brukar alltid dra upp den som en så här, alltså sånt praktexempel på hur nice det kan kännas efter att man har sagt nej. Det var när jag var på julfest bara typ, jag tror det var kanske en, jag glömmer alltid, men det var typ en eller två veckor precis efter den här sista glaset vin. Så där i december någon gång 2022. Det var en julfest med jobbet och jag var ganska ny på jobbet och jag kände jag måste ju gå dit. Jag måste ju dit, alltså det kändes som det i alla fall. Inte, ja, det var den inre pressen till det också kan jag säga, men i alla fall. Jag gick på festen och var lite nojig över hur ska det gå nu, hur ska det gå att inte dricka, du vet, för att jag var så van vid att dricka i de här sammanhangen innan. Och jag var också orolig för att någon annan skulle säga någonting, men det var liksom ingen som gjorde det. Och det enda som jag behövde stå emot då, det var den här inre pressen. Och jag var till och med kvar på den här festen egentligen mycket längre än vad jag hade tänkt. Men jag hade också en exitplan. Jag var så här, blir det jobbigt så får jag gå tidigare. Men jag hade jättetrevligt. Och jag var där längre än vad jag trodde jag skulle klara av. Och när jag gick hem, det var så här, det var i december, det var kallt. Alltså, och jag hade så mycket eufori i min kropp när jag lämnade den här festen. För att jag hade klarat av att inte dricka. Att jag flög som på mål. Alltså gick en lång promenad hem. Det tog typ så här 40 minuter att gå i så här snöblast tror jag det var, och massa blås. Men jag var så här, åh, det känns så härligt. Tänk att jag liksom klarade mig. Och den hajen, alltså den var så värd alltihop. Och det är liksom den som jag har försökt påminna mig om gång på gång. För att inte hamna där igen när det har känns jobbigt att säga nej och inte dricka. Så kanske har du också någon sån moment of joy som du kan dra dig till minnes och dra fram i minnesbanken när det blir den där pressen. Ja, vi ska strax gå vidare på hur du kan öva mer på att tacka nej, lite mer praktiska råd kring hur man faktiskt gör för att tacka nej. Men först så kör vi ett litet break. Ja, välkommen tillbaka till veckans kafferep. Nyktert kafferep, det är härligt. Vi ska prata mer om hur man kan öva på att tacka nej, tänkte jag gå vidare till här. Och det här är någonting som jag just nu håller på att lära mig mer om i min utbildning. Jag pluggar till beroendeterapeut på Stensunds folkhögskola. Och där lär vi oss nu att lära våra klienter så här hur man enklare kan tacka nej. Och så att det här som jag kommer dela med mig av nu, det ska jag tacka min kära lärare Lars och Reverea för att de har bidragit med materialet till det här som jag nu alltså delar med mig av. Så tack för hjälpen med att ta fram den här hjälpen till dig som lyssnar, till Lars. I alla fall, nu låter det som att jag fjäskar för min lärare, det var inte meningen, men så blev det nu i alla fall. Man ska väl credda, tänker jag i alla fall. Hur som helst. Vi ska börja med att prata då om hur du tackar nej. För det är väldigt, väldigt viktigt hur man gör det. För att få liksom lite mer så här pondus i. Och liksom på det sättet lite så här, slippa att det blir tjat. Förstår du vad jag menar? För det finns ju olika sätt att tacka nej på. Antingen man säger, jag vet inte, tack, nej, hejdå. Eller så är man lite mer pondus och säger, nej tack, jag vill inte. Det finns en stor skillnad i hur man kan tacka nej. Och det är lite jag tänkte bara gå igenom här. Så att, hur du tackar nej alltså. För det första... Så vi har liksom två kategorier av det. Vi har både verbalt beteende och icke-verbalt beteende. Så vi börjar med att kolla på det verbala beteendet. Så kan man tänka att man säger nej som första ord. Börja meningen när du tackar nej med att ju säga nej. Det låter ju ganska logiskt egentligen, eller hur? Även fast det kan kännas väldigt, väldigt läskigt också. Men i alla fall, försöka prata med en klar, fast och bestämd röst. Man behöver inte vara otrevlig bara för att man pratar så, men däremot så kan man vara klar och bestämd, men ändå liksom ta det med ett leende också. Och så när du tackar nej, föreslå ett alternativ eller byt samtalsämne. Och vid tjat så kan du kräva ett annat beteende från den här personen. Det kan man faktiskt göra. För att säga, vet du vad, nu räcker det. Nu får det vara nog. Eller bara helt enkelt, som är min favorit, bara lämna situationen. Alltså bara gå därifrån. Hur skön är man inte då man gör det? Det är ju alltså, helt rätt att göra det, tycker jag. Men det du ska undvika, det är i alla fall ursäkter och liksom vaga svar. Alltså det här med väldigt långrandiga bortförklaringar till varför du inte dricker till exempel. Att du liksom börjar med en lång mening så här bara, ja nej jag vet inte, jag kanske ska dricka imorgon och sen så drack jag igår och sen så skulle jag inte gjort det idag och sen så, ja, så nästa vecka så är det här och det här och du vet igår så var det här och det här. Och det, här. Ja, det blir inte så bra då. Man låter inte som att man har jättemycket pondus utan du låter faktiskt som någon som man kan tjata till sig att du kan nog ändå dricka idag, eller hur? Men sen har vi i alla fall också det icke-verbala beteendet som jag tänkte gå igenom. Och det handlar om ögonkontakt. Alltså ögonkontakt kan ju kännas som det läskigaste i hela världen för många av oss. Det här är någonting som jag verkligen har övat mycket på för att jag har tyckt jättelänge att ögonkontakt är jättejobbigt. I alla situationer egentligen. Men att ha ögonkontakt, det gör att du verkar mer säker. Och ha auktoritet i ditt kroppsspråk. För vet du, det här är så coolt. 55% av vad vi kommunicerar till en annan person, det gör vi via vårt kroppsspråk. Så om du liksom står stolt och stadigt och du ser liksom, alltså du vet, så här stabil ut i kroppen, så kommer du också att kommunicera en viss form av stabilitet och säkerhet och trygghet liksom. Det är egentligen bara 7% som kommuniceras, alltså som av orden vi säger som faktiskt kommuniceras till personen, vilket det kanske är lite paradoxalt att jag precis pratar om verbal beteende, men det är också viktigt. Sen är 38% av vad vi kommunicerar, det handlar om röstkvalitet, alltså hur du har din röst, hur den låter liksom. Så det här kan vara ganska nyttiga grejer att komma ihåg, att både kroppsspråk och röstkvalitet, det är liksom där vi faktiskt kommunicerar mest. Så har du liksom en stolt och trygg sådan, Så kommer du att kunna kommunicera bättre att nej tack, jag vill faktiskt inte dricka, och då kanske du slipper lite tjat, i alla fall att det blir mindre tjat åtminstone. Men som sagt, som jag har tjatat om nu innan, att vara förberedd inför sociala situationer där det kan kännas att det blir både en inre och yttre press, det kan vara väldigt viktigt. Så jag tänkte ge dig en övning. Så du kan ta fram penna och papper, det kan vara bra här. Så gör det nu, så ska jag ta en klunk kaffe till under tiden. Ja, har du penna och papper nu? Då vill jag att du tänker igenom en situation där du kan utsättas för att bli bjuden. Alltså bjuden på alkohol menar jag förstås då. Och så kan du fundera på hur du faktiskt vill tacka mig. Och vilka som du tror de här olika nej tack alternativen passar bäst till, och i vilka situationer och vilka personer alltså. Fundera på hur skulle du vilja svara nästa gång som någon frågar om du vill dricka. Det här kan ju du känna, men gud, jag har ingen aning, vad fan ska jag säga? Så jag tänkte hjälpa dig lite på traven här innan du börjar skriva kanske, genom att ge lite förslag på alternativ på vad man kan säga när man tackar nej till alkohol, för att hjälpa till lite med inspirationen här. Och som sagt, börja alltid meningen med att säga nej, och helst då nej tack, för det låter lite trevligare faktiskt. Bara, nej, hej då! Så du kan tänka alltså, som sagt, du börjar varje gång, varje mening med att säga nej tack, följt av Och jag har 4 olika kategorier på hur du kan svara. Så om vi börjar med till exempel då nej tack plus ett alternativ avledande fråga. Men där menar jag alltså att det här kan användas för att liksom, smidigt styra om samtalet eller skifta fokus helt och hållet. Alltså några exempel på hur det kan låta är till exempel så här: nej tack, men jag tar gärna ett alkoholfritt alternativ. Har du något bubbel utan alkohol? Man kan också säga: nej tack, inte idag, men hur mår du förresten? Vi har inte hunnit prata. Eller: nej tack, men vad är det där du har? Det ser ju gott ut. Är det alkoholfritt eller kan jag få det som ett alkoholfritt alternativ? Nej tack, jag står över. Men kan jag hjälpa till med något i köket till exempel? På det sättet är man ju också väldigt, väldigt trevlig. Eller hur? Hjälpa till i köket. Vem vill inte ha hjälp i köket liksom? Nästa kategori av nej tackande, det är nej tack plus vit lögn. Och det här kan ju användas om man inte vill förklara sin nykterhet, för det kanske man inte vill göra alla gånger, eller man kanske inte vill gå in på detaljer, och det är ju faktiskt helt okej att inte göra det. Så några alternativ på hur ett svar kan låta då när någon tjatar eller frågar om du vill dricka där: nej tack, jag kör ikväll. Eller: nej tack, jag har något viktigt tidigt imorgon. Nej tack, jag äter medicin som inte funkar med alkohol just nu. Eller: nej tack, jag har haft migrän hela veckan så jag skippar. Och det här med migrän, alltså jag vill bara säga det förresten, när jag skrev den här, för att jag är en sån som har faktiskt migrän på riktigt som får det ibland, och jag tycker egentligen inte om folk som skyller på migrängrejer fast man egentligen inte lider av migrän. Så att jag skulle råda till att bara använda migrängrejer om man faktiskt lider av migrän. För det är en sån himla, himla vanlig bortförklaring till det mesta annars, tycker jag. Men det är bara min personliga åsikt. Hur som helst. Den tredje kategorin av hur du tackar nej kan vara nej tack plus nykter, har jag skrivit. Och med det menar jag att de här alternativen kan man använda sig av om man känner sig trygg i sin nykterhet och faktiskt också vill stå för den. Vilket man också har all rätt till, by the way, vill jag också säga. Men då kan man till exempel säga: nej tack, jag har slutat dricka, så det funkar inte för mig. Nej tack, jag lever nyktert nu och det känns så mycket bättre. Nej tack, jag har valt att vara alkoholfri. Det passar mig bäst. Eller också kan man säga: nej tack, jag är nykter. Och vet du, jag har aldrig mått bättre faktiskt. Det kan låta lite kaxigt till och med. Men det är bra att vara lite kaxig ibland. Eller kaxigt, jag vet inte. Men ja, jag tycker den är bra. Jag har aldrig mått bättre faktiskt. Vem kan säga någonting om det? Eller hur? Den sista kategorin av nej tackande, det handlar, har jag skrivit, nej tack plus egen version. Och här vill jag att du funderar lite över själv på vad som känns äkta för dig att lägga till efter ett nej tack. Men om du ändå vill ha lite inspiration så tänkte jag säga vad jag har skrivit på den här. Och då har jag till exempel skrivit ner: nej tack, jag försöker bli mer närvarande i livet just nu. Det kanske kan låta lite flummigt för vissa, men tänk på att du också ska tänka på vilka du säger det här till. Så anpassa efter både situation och personer, påminner jag dig om. Du kan också säga: nej tack, jag är väldigt nyfiken på hur det är att uppleva kvällen helt klar i huvudet. Och hittills så känns det verkligen toppen. Eller: nej tack, jag har lovat mig själv att stå över ett tag och det känns verkligen som en kärlekshandling till mig själv. Och den här gillar jag kanske bäst. Nej tack, jag har provat med alkohol och nu testar jag utan. Den är så enkel, liksom. Eller hur? Så som sagt, fundera lite fritt här på vad som passar dig bäst. Vad känns äkta för dig efter ett nej tack? Vad känns liksom passande i den situationen du kommer vara i för dig? Så fundera lite på det. Du kanske kan pausa lite här nu och fundera på hur du vill tacka nej. Och skriva ner dina tacka nejanden. Och en grej som jag vill tillägga här, det är att det kan också vara väldigt, väldigt bra att faktiskt träna på det här tillsammans med någon, kanske med en kompis som du känner dig väldigt trygg med. Eller varför inte träna med dig själv, stå i spegeln och göra det. Kanske känns astöntigt och jättekonstigt att göra det. Jag vet, det kan göra det, men alltså det är ganska roligt också att göra det. Plus att det faktiskt hjälper. Det hjälper dig sen när du hamnar i de här situationerna, när du har stått och varit så där och larvat dig framför spegeln. Eller när du har larvat dig med en kompis. Kalla det larv, kalla det vad fasen du vill, men bara gör det, testa. Alltså det är roligt. Det är en kul nykter aktivitet om inte annat att hitta på, eller hur? Och sånt behöver många av oss mer av, när man känner att nykterheten gör att man får mer liksom fritid. Nu ser jag bara framför mig hur någon så här som dricker och ser att någon annan blir nykter, bara så här ser den nynyktra personen stå framför spegeln och prata med sig själv som att man har blivit asknäpp. Men i alla fall, hur som helst. Avslutningsvis, för att prata mer om just det här med att tacka nej, så skulle jag vilja ge dig en liten reflektion med några frågor som du kan ta med dig och som du kan fundera på redan nu faktiskt. För det första, vad är det för dig som gör det svårt att säga nej? Ta någon minut och känn in i det här. Vad är det som gör det svårt för mig att säga nej egentligen? Och fundera också över, vad är det jag vill och behöver påminna mig om när jag känner mig ifrågasatt för mitt val? Och ett avslutande hett tips, det är att skriva ner det här som jag kommer ge dig en fråga på nu. Skriv ner ditt inre svar på frågan, varför dricker du inte? Alltså något som känns liksom sant, tryggt och värt att stå upp för. Och det här kan ju vara ett svar som du kanske inte delger till alla andra, men det kan vara ett svar som du behöver påminna dig om när liksom den här inre pressen dyker upp. Varför dricker jag inte? Vad är ditt inre svar på den frågan? Ja, nu har du fått massor olika förslag på hur du kan tacka nej här, så jag hoppas att någonting hjälper. Men som sagt, det är inte lätt att tacka nej. Och det är just därför som jag har gjort det här avsnittet också, för att det är någonting som många av oss måste träna på. För är man en people pleaser av rang som jag är och har varit, så är det som sagt, ja, det kan vara jävligt svårt alltså. Men i alla fall, tack för att du har lyssnat på det här, och har du någon fråga eller något helt annat tema som du skulle vilja att jag pratar om i ett framtida solavsnitt, så skicka gärna ett DM till mig på Instagram, Don't Whine About It Podcast, eller på min mail, don'twhineaboutitpodcast@gmail.com, eller gmail som en kompis uttalade en gång, tyckte jag var himla roligt. Men på tal om det här i alla fall, om sociala bitar som kan vara svårt i nykterhet, så ska vi i nästa veckas avsnitt prata om det här med social ångest. För varför kan det kännas som att alla stirrar på en fast ingen egentligen gör det när man går in på en fest till exempel? Och är det social ångest att vilja ta ett glas innan festen? Och varför känns det som att det är så jäkla svårt att inte bry sig om vad andra tycker och tänker om mig? Så i kommande avsnitt alltså, då blir det en riktig psykologsession kan jag säga, för jag har nämligen bjudit in psykologen Jenny Hultgren. Och vi pratar alltså bland annat då om skillnaden på att vara blyg och att ha social ångest. Hur alkohol ofta är ett socialt glidmedel, särskilt här i Sverige för många av oss, eller hur? Och varför också det kan kännas ännu jobbigare att vara social som nykter. Plus, väldigt viktigt, så pratar vi också förstås om hur du faktiskt kan börja träna på att vara mer social och vara nykter samtidigt utan att bränna ut dig själv helt och hållet. Det kan vara en balansgång för många av oss även det där. Så jag hoppas att du vill lyssna då och att vi hörs mer då. Och fram tills dess, kram på dig och ta hand om dig. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen, så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It Podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av